CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Och den här veckan ska vi ta oss tillbaka i tiden till 2018.
Det är inte jättelänge sedan.
Nej,
det... Men det var ett magiskt år.
Visst.
Veckans avsnitt är en repris. Det är ett avsnitt som handlar om parfym, vilket kanske låter så lite smalt eller, jag vet inte, tråkigt kanske i vissa öron. Men det är faktiskt så att parfymmarknaden är jätteintressant.
Verkligen. Dels har den växt jättemycket. Den har gjort det på ett väldigt, väldigt spännande sätt. Och den kan kanske bli någon slags blueprint för hur andra konstnärliga branscher skulle kunna arbeta.
Vi behöver kanske egentligen inte säga så mycket mer än så.
Nej, jag tror inte det. Förutom att det kommer en uppdatering i slutet om vad som har hänt med parfymmarknaden sen det här avsnittet sändes. Så stanna tills dess. Nu, tillbaka till 2018, när jag bad Jakob bedöma hur gott jag egentligen luktar.
Åh, killmys.
Jakob, du får komma lite närmare. Jag ska ha den ganska nära micken, tror jag.
Vad händer här?
Ja, jag sprider lite parfym åt ditt håll. Vad tycker du luktar?
Ja, men lite kanelig, ska jag säga.
Kanelig? Okej, vi har lite fler noter än kanel i den här. Vad har vi mer än kanel, känner du?
Nej, men jag har inte berättat för dig att mitt luktsinne är jättedåligt.
Alltså, har du liksom diagnostiserat nedsatt luktsinne?
Självdiagnostiserat. Men jag tycker det är otroligt svårt att urskilja de här noterna, som du säger, ur en doft.
Ja, det är sjukt svårt. Kanel var ju fel. Eller kanske lite... Alltså rökelse är en av de här noterna. Kanske att kanel kan vara en del av liksom något som lite så kryddigt, du vet, särskilt allmänhet, rökelse. Sen är det också citron. Känner du någon lite så, det här lite spetsigare, lite piggare?
Ingenting.
Okej, så är det viol. Det är lite blommiga tonen. Och så är det balsaträ som är liksom någon slags stabil bas, eller vad man ska säga, i den här.
Men den kan jag känna, för att jag kan liksom se framför mig, man går in i en så här krimskramsbutik i något orientaliskt land och så finns det någon souvenir i trä som luktar ungefär så här.
Ja, okej. Okay. Ja, schysst. Vad tycker du om den då? Jag brukar ha den där parfymen ibland, så jag hoppas att du tycker den är helt okej i alla fall.
Ja, men jag tycker att den luktar gott.
Kanel i alla fall. Kanel är ju gott. Det är ju så gott. Okej, men om den luktar gott eller ens om den luktar kanel, det är liksom inte ens frågan, utan 10 000 kronors frågan. Det är liksom inte, är den god, utan det är, vad är den här parfymen värd?
Och då kan man tänka sig att destillerad citron, sa du, att den här luktade. Viol, mörk rökelse, balsaträ. Det är inte jätteenkelt att få tag på de här grejerna, och det är säkert dyrt, så att det här är en dyr parfym, ska jag säga.
Okej, okay, du fokuserar på liksom hur svårt det är att ta fram själva grejen, och det är en grej, absolut. Men det är faktiskt bara en pytteliten anledning till varför den här parfymen kostar vad den faktiskt kostar. Och idag i Kapitalet går vi till botten med det här. Det är hela avsnittet. Vad är en parfym värd? Vi kommer ägna de kommande 20 minuterna åt denna enda väldigt komplicerade fråga.
Och på jakt efter svar kommer vi att prata om kulturens valuta, om kaskelottvalars tarmar och om vad staden Moskva egentligen luktar. Det här vill ni inte missa. Häng kvar!
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP,
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja,
det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad hette sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Jo, men idag har jag ju en från märket Ormond Jane som heter Ambre Royale.
Och varför har du valt den?
Varför valde jag den egentligen idag? Jag tror att jag kände att det var lite varm, att det verkar lite kallt ut idag. Så tänkte jag att den är lite varm.
Ja.
Ja. Så tror jag det var.
Ja, det här är Jenny Lantz. Hon är forskare vid Handelshögskolan, docent i företagsekonomi med inriktning mot kulturekonomi och dessutom docent i modevetenskap.
Och anledningen till att jag frågar henne om vad hon har på sig för parfym, det är att Jenny Lantz vet sjukt mycket om parfymer. Hon har gjort ett stort forskningsprojekt om just parfym, om hur parfym som kulturellt uttryck fungerar tillsammans med den liksom stränga ekonomiska logiken på marknaden.
Hon har gjort en massa intervjuer med olika parfymkritiker, finansanalytiker, parfymmakare och andra människor i branschen. Och hon säger att de senaste åren har det hänt någonting med parfymindustrin.
Det sker liksom ett skifte inom parfymindustrin. Att man går från att ha varit en väldigt totalt kommersiellt inriktad industri där man lanserat liksom modemärkens parfymer framför allt och haft olika skådespelare som frontat dem, till att betona parfymören och parfymkonsten mycket mer. Så man kan säga att man gått från en Motown-modell där man bara låtit vem som helst producera olika modemärkens parfymer till att betona kompositören mycket mer om man kör en musikanalogi. Det intressanta där är ju att musikvärlden går i helt motsatt riktning just nu. Men.
Och det är ju inte bara musikbranschen som har gått i motsatt riktning, så parfym sticker ju ut på det här sättet. Världen blir mer och mer kommersialiserad samtidigt som parfymindustrin blivit mindre kommersialiserad. Det låter faktiskt otroligt märkligt.
Det låter märkligt för att det är märkligt och för att det inte är helt sant egentligen. För samtidigt som man har börjat betona det här konstnärliga så har man sålt väldigt mycket mer. Förra året så omsatte parfymindustrin 46 miljarder dollar. Och den stora delen av tillväxten, för det har också skett en stor tillväxt, den kommer från just de som betonar det kommersiella mindre.
Det är faktiskt sjukt intressant.
Mm.
Så vadå, en dag bestämde sig världens största parfymmärken för att man skulle vara mindre kommersiella, eller?
Verkligen inte. En helt annan sak hände.
Många parfymörer tröttnade så totalt på det gamla sättet att producera parfym.
Okej, så påminn mig nu, vad är det gamla sättet att göra parfym?
Ja, men det gamla sättet att göra parfym, det är kanske det sättet som du och jag skulle göra parfym på om vi skulle liksom försöka komma på en doft, du och jag, med våra dåliga näsor. Liksom, stora modemärken tog in olika liksom, testgrupper som fick testa nya parfymer. Och det som händer då, det är det som alltid händer när man utsätter testgrupper för kultur. Och det är att gruppen tycker bäst om det som de känner igen.
Och det här, menar då Jenny Lantz, är extra tydligt i just parfymbranschen. För doft är så tydligt kopplat till minnet. Och det som hände då var att alla de här märkena började göra parfymer som luktade typ likadant. Det är den typen av parfymer som man kan se i exempelvis tax-free-butiker.
Och det här tröttnade då en massa parfymörer på och de startade egna små företag. Fredrik Mall, som är en jättekänd parfymör tydligen, han är någonting av en pionjär här. Men också massa andra parfymskapare valde att lämna de stora modehusen och öppnade eget. Och hela den här rörelsen sker i början av 00-talet.
Och en annan utveckling då som går hand i hand med det här är ju att det då dyker upp massa bloggar. Så det är ju tack vare internet. Och då det fanns väl en liksom trötthet även på konsumentsidan att man längtade tillbaka till liksom de som gjorde parfym för parfymens egen skull. För så var det ju slutet av 1800-talet, början 1900-talet, då var det ju mycket att man betonade hantverket. Men det finns till och med någon som skrev i Le Figaro att han trodde att med de syntetiska ingredienserna då skulle man minsann prata om parfym som en riktig konst. Man skulle prata om, har du läst Maupassants senaste bok och har du doftat på den Hobigons nya doft så här, att i samma andetag.
Så bloggare började ta parfym på allvar. Men vad har det här att göra med vad den här citrus, bals och trärökelseparfymen är värd?
Ja, men jättemycket faktiskt. För det som hände var att man ändrade på vad ett parfymvarumärke är. Alltså det man nu började betona var den här konstnärligheten. Man kan liksom säga att autenticitet blev den nya valutan.
Nu, det är så roligt för nu är det som att de bär på ett arv och håller på liksom och positionerar sig och liksom hävdar att de är autentiska. För det är ju så, precis som på alla kulturfält så handlar det väldigt mycket om vem är autentisk. För att nu, i och med att det är sån tillväxt i de här, bland de här märkena, så är det ju så många som vill följa efter och starta nya, hitta på nya koncept och bla bla bla. Så där. Men det är ju jätte, och det är så roligt för jag har träffat så många olika företrädare från olika märken som liksom verkligen rackar ner på vissa nya märken och säger så här, det där märket, de gjorde chips tidigare. Men så här, nej men så att det är liksom, det gäller att vara ärlig och brinna för parfym. Det är liksom väldigt viktigt för att få en plats, vara trovärdig helt enkelt på parfymfältet.
Och det ska sägas att de här företagen som Jenny Lantz pratar om, de är liksom 15 år gamla. Men om autenticitet är den nya valutan, vem trycker pengarna? Vem bestämmer om någon är autentisk?
Det är ju såklart otroligt svårt. Och det är väl här de här liksom bloggarna och kritikerna som vi pratade om innan, det är väl här de kommer in i bilden kan man säga.
Ja, nej, men det är ju det som att det går inte. Det är det också som är så roligt med i kulturfältet, eller på kulturfältet kan man ju liksom inte bara skrika ut att jag är autentisk. Det räcker ju inte, för man måste, det måste finnas folk som tror på en, som tillskriver en autenticitet liksom. Så det är ju inte, man är ju inte, man är väldigt beroende av andra hela tiden. Så att, men det handlar väl väldigt mycket om att beskriva, så som folk gör, håller på att skriva så här, mitt parfymintresse började när jag var och besökte min farmors parfymbutik, bla bla bla. Så här. Nej, men,
så nej, men det är ju mycket sådana.
Ja, nej men exakt. Så det är ju väldigt likt många andra branscher på så vis. Men det handlar väl också om att nej, men det är väl ingen som säger liksom så här, jag hade pengar över att investera, jag har fått pengar över från min chipsfabrik här och nu ska jag göra parfym, för det säger alla är bra. Alltså då har man ingen, alltså då kommer man inte få någon liksom, autenticitet tillskriven sig. Så det är klart att det är viktigt.
Okej, om jag nu ska värdera din parfym då, för det som är poängen i det här avsnittet, hur autentisk är den?
Ja, men ganska autentisk skulle jag säga. Den heter Admirabilis och görs av ett företag som heter La Manufacture, och deras hemsida är liksom en orgie av storytelling. Det står massa om grundaren Bruno Tuchon-Barthé som efter 20 år på ett stort parfymföretag cultivated an uncompromising passion for the rare materials used by master perfumers. Du hör liksom. Och beskrivningen av själva parfymerna när man går in på den sidan, det är liksom snarare små dikter än någonting annat. Så den parfymen som fortfarande hänger kvar ganska tungt i luften här i studion, den är verkligen representativ för den här rörelsen som Jenny beskriver.
Funkar det här eller?
Ja, alltså jag köpte den ju. Och företag som La Manufacture står för 70% av tillväxten i hela parfymindustrin. Så ja, det funkar.
Många gånger så pratar man ju om att kultur och ekonomi, att det ofta blir slag. Så det är ett håll att det antingen är ekonomin som tar över och då får liksom de kulturella värdena stå tillbaka, eller att kulturen tar över och det ekonomiska får stå tillbaka. Men här har det verkligen, det är ju ett samspel liksom. Så på makronivå har det verkligen varit här, korsbefruktning. Men om man sen går ner och pratar med enskilda personer i parfymindustrin, så kan man såklart träffa på parfymörer som hatar allt som handlar om money making och så här. Som verkligen, men det är ju så man ofta, för att uppnå det där oberoendet som är så viktigt för att det ska bli kulturella värden, så måste man ju också positionera sig så. Så att det är inte så konstigt att de pratar så ibland. Men det har ju varit en väldigt intressant liksom, effekt på den här industrin, att den har förnyat sig själv.
Det här förnyandet som industrin har hållit på med, den bygger också på en annan princip. En annan valuta som de nya har tagit till sig och som de gamla aldrig kan använda sig av.
Vad det är och vad i hela fridens namn det har att göra med kaskelotter efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul. Ja.
Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara eller
så där. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer att höra mer från Carla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Okej, så autenticitet är en av de stora värdeskaparna i den nya parfymindustrin.
Mm.
Men jag har liksom ingen aning om vad växelkursen är eller borde vara mellan svenska kronor och autenticitet. Men finns det någon sån växelkurs?
Ja, vi kommer till växelkursen. Och det här kommer faktiskt bli konkret till slut. Men innan dess så ska vi gå igenom en annan grej. Säg att du och jag då startar ett parfymbolag som har en sjukt autentisk grej going. Vad gör vi för att få någon att köpa det?
Ja, man gör som jag antar att den här superpretentiösa fransmannen gjorde. Att man gör en jättefin flaska och så gör man enormt mycket reklam.
Ja, det är som man gör, eller hur? Så funkar ju alla marknader. Du har någonting nytt, du vill få folk att köpa det. Och då måste du få folk att veta att den finns. Det vill säga, man gör reklam. Men eftersom det här är parfymindustrin så gör du tvärtom.
Så har de likadana flaskor på alla. Så att flaskan i sig ska inte stå för så stor kostnad. Och sen är det aldrig någon reklam.
De här gör ingen reklam. De har inga fina flaskor.
Men kan det inte bara vara så att de här parfymörerna bara är dåliga på business?
Man tror ju det. Men den här nischsektorn har som sagt växt otroligt mycket de senaste åren. Och den står idag för ungefär 20% av den här 46 miljarder dollar industrin. Någonting gör de ju uppenbarligen rätt.
Så det är ju en helt annan modell, liksom marknadsföringsmodell. Det är det här att man ska själv hitta den och sådär.
Så det måste vara nästan helt unikt.
Ja. Mm. Men så det är liksom intressant. Och antagligen är det någonting i vår tid också att det blir åtråvärt. Att själv få upptäcka och hitta någonting. Det går väl liksom hand i hand med det här individualiseringen, att man vill ha något eget och sådär. Det är ju en av anledningarna till att det har blivit så populärt, att alla vill ha någonting eget. Och särskilt då sen de här kommersiella, om man tänker så här, tax-free-butikernas parfymer har blivit så otroligt lika varandra, att det bara är så här blommor och frukt.
Så man kanske kan säga att de här stora märkena sköt sig lite i foten genom att bara göra blommor och frukt helt enkelt.
Mm, lite så. Och då har vi ju då det här andra stora värdet i en parfym. Det unika.
Det här kanske inte är supernytt. Jag menar, det unika har alltid varit återvärt. Men inom parfymindustrin så har det kommit extra starkt de senaste åren. Det finns parfymerier som tar fram helt unika dofter åt sina kunder.
Och just den grejen har faktiskt funnits ett tag också. Men nu så har man nått ett skede där man vill kombinera det här autentiska med det unika. Jenny Lantz berättade om ett parfymeri som fick i uppgift att ta fram en doft till en rysk kund. Och då så åkte en parfymör till Moskva och hängde med den här kunden i typ en vecka för att få en känsla för hans liv. Och sen liksom återskapat honom och Moskva som doft.
Bara luktar liksom lada av gaser eller? Vad luktar Moskva?
Det är tydligen hemligt för att det är liksom en unik doft.
Det är ju spännande. Men okej, jag köper att det här med autenticitet och nyskapande och något unikt i världen som påverkar vad en flaska är värd. Men det finns ju något annat också. Typ det allra första som jag sa, alltså råvarorna i flaskan.
Såklart. Det är klart att det påverkar priset, för det är liksom skillnad på vad som är i en parfym och vad som är i en parfym. Men enligt Jenny Lantz så är det här egentligen inte nog för att motivera många av de här stora prisskillnaderna som finns. För det är jätteprisskillnader. Jag bad henne jämföra Chanel nummer 5, som är parfymernas parfym typ, och Calvin Klein 1, som kanske inte är parfymernas parfym, men ändå liksom en känd parfym. Och prisskillnaden där är flera 100%. Och hon har svårt att tro att det här ska kunna motiveras i ingredienserna.
Men ja, nej, det, alltså jag vet ju, Chanel äger ju sina egna jasminfält och rosfält så här, vid jag menar utanför gräs och så här, så de har ju väldigt hög svansföring när det gäller ingredienser och sånt. Calvin Klein vet jag inte, den var ju banbrytande, verkligen banbrytande när den kom. Den har ju mycket mer syntetiska ingredienser, det är antagligen mycket sånt kanske som ligger till grund. Men å andra sidan kan man ju tänka så här att gud, de har båda varit i produktion så himla länge, så att men kanske har det helt enkelt att göra med efterfrågan, att Chanel nummer 5 fortfarande bärs på ett helt annat sätt än Calvin Klein No. 1. Att den är så märkt av sin tid.
Alltså, har Chanel egna jasminfält?
Ja, tydligen. Men i alla fall, summa summarum, det finns prisskillnader i ingredienserna, men det är inte alltid det som är avgörande. De här nischparfumerierna, de har liksom inga prisgränser när de skapar sina parfymer. Och ändå så kostar typ alla deras dofter lika mycket. Så de har väldigt bra marginaler, tror Jenny Lantz.
Och jag var i Jovoy, som är ändå en jättekänd parfymbutik i Paris, men deras London-butik som de öppnade för något år sedan. Och där hade de en utställning med Ambra. Det som man utvinner från Kaskelottvalen, om jag tänker på det här. Ambra då. Då hade de en utställning med Ambra. Och det är ju helt knäppt så här att det kommer från Kaskelottvalens tarmar. Och att det är en så vanlig, och det kommer ju bara, det är ju en jättelåg andel kaskelottvalar som producerar det här från sina tarmar, så det är ju liksom pyttelite som är äkta, men sen kan man göra den på syntetiskt sätt också, Ambra. Men då hade de en utställning där det var äkta Ambra, och så kunde man köpa de här bitarna, men det kostar liksom hysteriskt mycket, det var så här 100 000 pund, eller det var så här jättemycket. Ja, men det hade några köpt där tydligen då, och så hade de det hemma, och det trodde de skulle komma jättestort och bli jättestort med äkta Ambra.
Förlåt, alltså jag måste bara fråga, är det sant där med Ambra och kaskelottvalarnas tarmar?
Ja, det är liksom en sten som bildas i tarmarna på en kaskelottval, och så kan de typ spy upp det.
Finns det här valkräket i din parfym?
Nej.
Men vad kostar din parfym då? Den där autentiska, nyskapande och unika upplevelsen här i studion av citrus, balsaträ, rökelse och viol. Alltså, vad är det värt?
Okej, Jacob, är du beredd? Allt det här, allt vi har pratat om de senaste 20 eller 25 minuterna, det är värt 95 euro.
Får man säga att du har en dyr parfym? 95 euro.
Vad kostar din parfym?
Jag använder inte parfym.
Nej. Jag hade en sån där prenumeration på parfym. Behöver inte säga märket kanske på prenumerationen. Ni får gärna sponsra dock. Du vet, man får liksom samples på 4 milliliter eller vad det kan vara. Så en gång i månaden, och så skulle det räcka en hel månad och så vidare och så vidare. Så jag har inte betalat 95 euro för den parfymen.
Men nu har du inte det här längre?
Nej, alltså de här proverna räckte väldigt mycket längre än en månad. Så att jag avslutade den och jag lever fortfarande gott på resterna av prenumerationen så här, 2 år senare.
Underbart.
Ja, men så har jag ju inte parfym på mig varje dag heller, ska sägas. En som fortfarande har parfym på sig varje dag, det är Jenny Lantz. Faktum är att hon nu under coronan så har hon mer parfym än någonsin.
Jo, men jag tycker jag byter mycket, mycket mer nu under dagen. Så här.
Byter du under dagen till och med?
Ja. Nu håller jag på och provar en som heter She Was an Anomaly, som kommer från ett franskt märke som heter Etat Libre d'Orange. Det är den första doften där de har använt lite AI. Alltså det är en parfymör som är jättekänd, Daniela André, som har gjort många Prada-parfymer med. Men så har de gjort, de har använt AI i själva utvecklingsprocessen, men de är jättenoga med att betona då att det är en parfymör som står bakom och som bara använder den för att snabba på själva utvecklingsprocessen. Det är ju liksom inte en AI-parfymör, utan det är... Ja.
Är den god?
Den är fantastisk. Det är iris och mysk.
Vilket låter otroligt, måste jag säga. Jenny säger att det egentligen inte hänt supermycket på marknaden sedan dess. Mer att den kanske liksom börjar bli lite mättad. Det kommer nya märken hela tiden, säger hon.
Men Coroni då?
Ja, Jenny Lantz. Vad har hänt med parfymmarknaden under Coroni?
Jag såg några rapporter från Turkiet att de föreslog att man skulle dricka cologne. Men bortsett från det så tror jag... Nej, men det är klart att den har också drabbat parfymbranschen. För det är ju något som man oftast då tar sig till en butik och köper på plats och som sagt luktar och tar sig tid. Och, så det, och det säljs ju mycket i de länder som stängts ner och sådär, så det är klart att det har påverkat jättemycket. Men samtidigt är det en produkt som ger, men som verkligen påverkar oss mycket. Så att jag tror att det ändå kan, att det ändå, om man inte får lov att resa, så det är ju ett väldigt billigt sätt att uppleva andra sidor av ens vardag, att göra den mer spännande och sådär. Så jag tror ändå att det kan, att det går ganska bra. Eller jag, de rapporterna jag har hört har inte varit att de har varit så farligt drabbade. Det är ju sällan köpsprodukter, men det är klart att det är, om man tar sådana stora försäljningsställen som Harrods, så det är klart att det påverkar jättemycket. Det är mycket, jag vet att en så jättestor del av deras försäljning går ju till exempel till Mellanöstern resenärer, och det är ju, det måste ju påverka, precis som lyxindustrin påverkas liksom.
Så vi får se hur parfymmarknaden återhämtar sig efter det här. Det vi kan säga med säkerhet är att Jenny Lantz har släppt en bok. Den heter Expedition Parfym. Den är toppen, kolla in den. Den hade inte kommit när det här avsnittet sändes för första gången. Hon har också startat en parfymcirkel, alltså som en bokcirkel fast parfym.
Dröm.
Om man vill lära sig mer om parfym.
Det låter jättetrevligt, säger jag som inte ens använder parfym, men jag vill gå med ändå.
Ja, det är fritt fram, det verkar verkligen vara supertrevligt. Alltså, jag vet inte varför jag sitter och gör reklam för det, men skitsamma, det verkar verkligen vara supertrevligt. Man behöver liksom inte vara någon superstjärna i den kunna massa och liksom veta saker om mysk och sånt, utan man är där för att lära sig, och det är högt i tak och liksom, ja, en verkar vara en väldigt liksom så trevlig approach till vad man, jag tänker, är ett ganska avskräckande ämne.
Absolut. Jag ska gå och googla mysk nu, så att kapitalet är slut för idag. Det här avsnittet sändes alltså ut för första gången 2018. Det var gjort av dig, Gunnar Harjus, och Jakob Bursell. Jag heter Åsa Secker, Kristoffer Krok har mixat och gjort låten som ni hör nu. På Instagram så heter vi Kapitalet. Gå också gärna in på kapitalet.se/support, så blir vi jätteglada. Ja.
Hej då!